P1 Dokumentär.
Jag vet vilken kvalitet vi kan hålla på våra band. Och jag vet att det går att få lönsamhet på det här projektet.
Inte heller idag klockan 10 när hennes företags framtid slutgiltigt stod på spel dök hon upp, den verkställande direktören Ingegärd Engfeldt.
Och sen så då det här otroligt märkliga situationen att ja, nu är det begärt till konkurs. Var det Ingegärd Engfeldt? Ingen vet. Alltså det blev ett mysterium med en gång.
Usch, nej, jag tycker detta är svårt. Jag vill inte prata. Jag vill inte prata om detta. Jag tycker det är inte rätt med henne.
Hon blev fullständigt hängiven temrörelsen. Oh, alltså det var sån galenskap. Sån galenskap.
Kassettbandsdrottningen. En dokumentär av Bo Sjöqvist.
Tackar.
Ja, kommer du ihåg Trax? Alltså, det här är ett genialt att liksom, vi låter banden vara 80 minuter. Du slipper ha det där tomrummet i slutet av ett 90-band.
Jag och min kompis journalisten Henrik Högström ölar på krog i Malmö.
Jag får den.
Jag dricker starkt, Henrik svagt.
Ja, vad fan.
För han vill köra och visa mig något sen.
Ja, ja, ja.
Han vill visa mig ställen förknippade med något han skrivit om. En historia om den unga, excentriska Ingegärd Engfeldt. En indisk guru och världens första svenska kassettband. Track.
Det här var ju liksom ett svenskt kassettband som skulle utmana japanska jättar. Utan man hade tagit feta japanska sumobrottare och liksom fått in dem i en fotostudio. Liksom då för att beskriva att det här var japanerna som skulle slås på deras hemmamarknad. Men då var det liksom överallt, det var i tidningar och det var på väggar och fan och hans moster liksom. Så alla visste vad det här bandet var för någonting. Kan inte du fatta som är så liten? Sådär.
Vad hände med en sen? Eller vadå?
Ja, det är det som är så liksom helt bizarrt med det här bandet. Att det blev liksom skitstort på kanske ett år eller något sånt. Syntes överallt. Och kanske... Det slutar i kaos. Ja, en tragedi som går på bara några år.
Hon satsade en stor del av ett arv på att slåss mot de japanska jättarna på kassettmarknaden. Och hon satsade på en av de mest dyrbara och mest aggressiva reklamkampanjer som det här landet skådat. Av en personlig förmögenhet på över 60 miljoner 1983 finns idag inte mycket kvar.
Det går ju inte att slita sig när man helt enkelt får se den här både kassetten och Ingen. Alltså, det är en totalt uppslukande och fascinerande historia.
Ivrigt påhejad av krafter som stödde tanken på att vi ska satsa på oss själva, satsade Ingegärd Engfeldt.
Henrik säger att historien om kassettbandsdrottningen Ingegärd Engfeldt är mycket större än bara en kassettfabrik.
Ja, fanns ju rätt mycket bostad.
Ja.
Ingegärds pappa William hade gjort sig en förmögenhet på fastigheter. Och eftersom Ingegärd var ensam barn skulle hon ärva alltihop. Henrik vill visa mig lite om Malmö för att jag ska förstå hur många kåkar de egentligen hade.
Vilken av?
Kan jag kolla? Kan jag bara kolla vilka som finns? Vänta, kan jag ta.
Ja, alltså när jag träffade henne, alltså hon var framåt. Hon liksom, det fanns inga hinder för henne.
Conny Larsson träffade Ingegärd i Malmö i slutet av 60-talet, långt innan hon grundade Tracktape. De blev vänner och umgicks mycket.
Och jag kommer så väl ihåg en gång när hon parkerade då utanför Stora Nygatan där man inte skulle stå framför. Då stod en bil och hon kunde liksom köra in den, och hon hade ju ingen sketabil utan det var en riktig fin bil. Och så kom hon inte riktigt in, då tog hon full sats backade hon ut igen. Så körde hon bara på den där bilen. Så den åkte fram en, två, tre meter. Och jag menar, sån var hon rakt igenom. Var det ett hinder så flyttade hon på det. Och Ingegärd tillhörde ju de rikaste i Malmö. Byggmästare Engfeldts dotter.
Beritsholm, Lister 9, Myntet 6. Stadsägarna 183-104 i Mullvången, lika med Myntet 10. Ljungbyhus 7, Jämtland 19, Docenten 3.
Jag och Henrik försöker hitta några av alla de fastigheter som Ingegärds pappa William ägde.
Han hade liksom hus överallt. Det här är ju både nere vid Ribban och sen är det Mullan och så är det Rosengård.
Ja, och sen var det ju ända uppe i Göringe och ner mot Höllviken där. De två tomter i regn, va?
Ja, just det.
Och så Sjöbo.
Men hur var Ingegärd då?
Alltså, som jag har fått uppfattningen av henne så var ju hon... Alltså, du vet, som rika ungar kan vara, ja, att de har ett självförtroende med sig. Alltså att de vet att om allt skulle skita sig så har jag ju det här att falla tillbaks på. Och det kan skänka en viss självsäkerhet. Men sen å andra sidan, hon hade ju inte... Hon hade ju ingen sån nobless... är överhuvudtaget.
Vad man såg det var att hon var ju fulsnygg. Alltså hon kunde ibland vara så oerhört vacker och samtidigt så oerhört klump i sin konstitution och så vidare. Så att hon var väl inte allas favorit bland männen, annat än de som var intresserade av hennes tillgångar. Och det fanns ju åtskilliga som var. Så det fanns ett trauma där hos henne.
Vad var det som gjorde att du tyckte om henne?
Vi hade en sån oerhörd djup syskonkontakt. Hon hade behov av att ha en bror. Jag hade behov av att ha en människa som lyssnade på det jag hade varit med om. Och på det sättet så hade vi ett utbyte av varandra. Och hon drog alltid med mig på sina resor och på med bilar och allt. Alltså hon var så rolig. Hon kunde till exempel köra runt i Pildansparken, finns det något som heter i Malmö. Hon kunde köra 120 km där med sin bil. Och jag menar, man hängde ju i liksom livremmen. Och samtidigt var det roligt. Och jag var ju ung och hon var ung, va? Så att... Nej, Ingegärd var... För mig var hon en underbar människa. Helt underbar.
När Conny och Ingegärd lärde känna varandra var hon runt 17 år. Han var några år äldre och nyutexaminerad meditationslärare i den hippa transcendentala meditationsrörelsen, TM. En rörelse som lockar till sig celebriteter som skådespelerskan Mia Farrow och musikerna i Beach Boys och Beatles. Och den var Ingegärd, precis som många andra unga människor, nyfiken på. Conny säger att om man ska förstå historien med Ingegärd och kassettfabriken Tracktape måste man börja med TM och dess guru.
Den indiska yogin Maharishi Mahesh har ett par dagar vistats i Skåne för att sprida propaganda för sin filosofi som bygger på den indiska Veda-teorin och vars mål är harmoni och lycka genom total avspänning. Mahesh är ledare för den världsomfattande antistressrörelsen Spiritual Regeneration Movement som har sitt världshögkvarter vid foten av Himalaya i Indien. Alla människor kan, menar han, genom meditation och avslappning öka sin kapacitet och energi enormt och därmed känna en djupare tillfredsställelse i livet. Hans metod har ingenting med religion eller moral att göra utan är helt enkelt ett sätt att stärka den psykiska kraften. The Beatles, som är helt fångade av Mahesh lära, ska i höst utbilda sig till lärare för den nya lyckofilosofin. Syftet med den indiska yogins besök i Sverige är att bilda en fast organisation för framtida meditationscentra över hela landet.
Man skulle uppnå helt enkelt de sju medvetandetillstånden, då blir fullt medveten i alla tillstånden, och det är sömn, dröm, vaket tillstånd, transcendentalt medvetande, kosmiskt medvetande, gudsmedvetande och unity, alltså total förening. Ja, det förmedlades ju på ett sånt sätt så att det var väldigt attraktivt, och detta skulle då vara ett lyckligt tillstånd där man levde i sällhet med sig själv.
This is union. Individual mind comes in unity with cosmic intelligence, with universal awareness. This is the state of union.
Conny och Ingerd träffades i den transcendentala meditationsrörelsen TM:s lokaler i Malmö. Och han blev hennes meditationslärare.
Hon blev fullständigt hängiven TM-rörelsen. Hon gör som alla andra, hon går igenom regelboken och följer allting perfekt. Och utbildar sig sakta men säkert. Då först inom meditationen och de kurserna och fortsättningskurser och så checkarkurser och sen sådana här weekendkurser och sen sommarkurser och så vinterkurser. Hon gick ju med raketfart naturligtvis därför att hon var så intresserad, nyfiken. Hon ville veta allt och snabbt och svar skulle man ha på allting. Och mamman avskydde mig som pesten för att hon ansåg ju att det var jag som hade förfört Ingerd in i detta galna. Men hon lärde sig meditera, mamman också, och lärde sig med tiden att acceptera både mig och meditationen. Men det att Ingerd lämnade dem så att säga och reste till Schweiz, det förlät hon Ingerd aldrig. Du.
Men hon flyttade ner till Schweiz då. Och bodde i Selisberg, heter det. Selisberg.
Varför Schweiz?
Därför att där var Marichis huvudkvarter. Och det ligger på den vackraste platsen du kan tänka dig. Med fjorden och allt möjligt.
Johan Fröling var också aktiv inom TM-rörelsen, där han blev nära vän med Ingerd. Johan bodde vid den här tiden i rörelsens huvudkvarter i Selisberg. Dit är nu helt TM-frälsta Ingerd åkt för att kunna dels meditera nära rörelsens guru Marichi och för att kunna hjälpa till med att sprida hans meditationslära.
Organisationen var ju då viktig, att den spreds med propaganda då, hela tiden. Nya länder, och Marichi åkte runt hela tiden.
The container of knowledge should also be enlarged. The mind should also be sharpened. The mind should also be developed. And the man should not remain using only a small portion of the mind, no.
Det skulle dröja några år innan Ingerd började fundera på att tillverka kassetter. Men utan att hon visste om det så börjar ändå den historien här. Med att Marichi öppnade sina armar för Ingerd.
Marichi gjorde ju så att han ville ju ha 100 miljonärer omkring sig. Alltså de fick umgås med honom och resa med honom och allt möjligt. Och de kallades för 108, det var 108 miljonärer. Och hon, Ingerd, var en av dem. Det var ju liksom det högsta man kunde uppnå i världen då.
Och 108 var eliten. Och de bestämde allting tillsammans med Marichi. De hade egna salar, egna rum där de satt och dividerade om världen och vad man skulle skriva och tycka och tänka och så vidare. Och den ena försökte överträffa den andra.
Ingerds meditationslärare och vän, Conny Larsson, hade också han klättrat i den transcendentala meditationsrörelsen TM:s organisation och blivit Maharishis sekreterare. På det sättet hade han insyn i vad Ingerd och 108 gjorde. Hur de planerade för att frälsa hela världen med meditation.
Och man skapade guvernörer som flög, man hade egna flygplan, man flög överallt. Än till alla regeringar i hela världen så åkte de med 108 regelbundet ut och talade med presidenter och guvernörer och allt eftersom. Och det finns ju vissa, speciellt i de afrikanska länderna, där det här slog an väldigt väl.
Börja bara alla meditera så skulle allting lösas av sig självt.
From a field of lesser happiness to a field of greater happiness, the mind goes spontaneously. It's the natural tendency of the mind to move on to a field of greater happiness. So, using this natural tendency of the mind, we bring the experience of inner being, bliss consciousness to the mind automatically.
Ingerd blev då sedermera en av hans närmsta förtrogna. Det var det som var grejen, att hon följde pladask också för hans.
Ingerds vän från TM-rörelsen, Johan Fröling, säger att det fanns fler skäl än meditationen till att Ingerd sökte sig till TM. Att det hade med hennes uppväxt att göra.
Den var nog komplicerad. Hon var ensamma dottern. Pappan var gammal, hård, ganska bestämd, hårt uppfostrad och ensamma barnet. Och därför uppfattade hon Marichi lite grann som en snäll fadersfigur. Hon blev ganska omtyckt av Marichi, för hon kunde ifrågasätta honom. På riktigt, alltså, hur tänker du nu? Varför gör du så här? Så här kan du inte göra. Och på det viset så fick hon extra respekt.
Flyttar hon till Schweiz eller?
Nej, det kan man inte säga, för att hon åkte fram och tillbaka. För att hon hade ju skyldigheter gentemot pappan och mamman och så. Och deras företag.
Meditationsläraren och vännen Conny Larsson.
Så att hon kom av och till, men Marichi kallade alltid på henne och sa: Ingerd, nu får du komma. Vi behöver dig. Och hon kom. 2 dagar senare så var hon där.
Men vad gör hon hemma i Malmö då?
Då är hon hemma och sköter om pappans företag eller utbildar sig vidare.
Hon jobbade med pappan i hans byggföretag.
Det kan man säga.
Är tanken att hon ska ta över det?
Ja, det är tanken. Men det vill hon aldrig.
Vi borde vara nära nu. Här någonstans ska det ligga några fastigheter som Ingerds pappa William ägde.
Är det Eslövsgatan?
Ja, det här ska vara Eslövsgatan.
3 år. 4,
ja, men då var det på.
Det är huset.
Mm.
Här är nästan ett helt kvarter som han ägde.
Är det så här? Det är inga dåliga grejer. Vi har så här. Så. Det här ska vara Williams. Och jag vet ju inte alls hur... Var Ingerd med och knägade när han var ute och kollade till sina hus till exempel? Gick hon med då och höll pappa i handen och kollade liksom hur han bedrev sina affärer?
Ingen aning.
Nej, ingen aning heller liksom. Men hon hade ju på något sätt... verkar som i alla fall en uppfattning om att hon var skickad att göra affärer.
Det där med hyreshus, det var jättetråkigt för henne. Det var inget spännande. Det var ju, det var bara tjafs. Det var folk som ringde och klagade.
Och hon ville starta något eget också?
Hon ville starta något eget.
Vännen Johan Fröling.
Hon ville ju skapa någonting för organisationen. Och då var det någon i organisationen som hade sysslat med kassettband. Och kunde hela tekniken. Han hade jobbat åt någon japan och allt möjligt. Och det där tyckte ju Ingar helt plötsligt var jätteintressant.
Enligt Johan och Conny tyckte Ingegärd idén att starta en kassettbandsfabrik var perfekt. Hon slapp jobba med pappans fastigheter och kassetterna kunde användas till att spela in gurun Maharishis tal och på så sätt enkelt bidra till att sprida TM-rörelsens lära.
Och Maharishi stödde ju det mycket tydligt.
De ville alltså att hon skulle starta ett kassettföretag, ja. Göra jättemycket kassetter som hon sen skulle skänka en del gratis till dem. Ja, där de skulle kunna spela in sina hans tal, ja, och grejer.
Ja, allting var väldigt uträknat. Så att hon åkte hem och startade det här trackkompaniet, eller trackföretaget, och satte igång och byggde en stor fabrik utanför Malmö. Och man skapade då en oerhörd verksamhet och det var ju jättepopulärt i början.
Ingegärd var övertygad om meditationens kraft och att världen skulle bli bättre av att Maharishis lära spreds via hennes kassetter. Men hennes vän Conny hade gått åt ett helt annat håll.
Jag hade ju lämnat TM-rörelsen då och var inne i en ny andlig rörelse, Sai Baba-rörelsen då.
Ni delade inte samma tro?
Nej, vi delade inte alls samma tro. Tvärtom så hade jag ju helt förkastat Maharishi och hela TM-rörelsen då.
Anledningen till att Conny hoppade av från TM-rörelsen var att Maharishi hade startat nya dyra kurser. Så kallade Siddhi-kurser, där man bland annat kunde lära sig att levitera, lyfta från marken.
I was thinking more of levitation.
This is just the extension of transcendental consciousness. Transcendental meditation produces transcendental consciousness.
Då tänkte jag, när det här är rena kokobellon. Det här går jag inte på. Sex is 80.
Men nu tänker jag att det skulle vara vid industriområdet. Du säger Fosieby, det är ju industriby. Det tar vi som en intäkt på att det kan vara där.
Vi försöker hitta Track Tapes gamla fabrik.
Det här är Track Tape aktiebolag i Malmö. Ett helt nytt företag som ska tillverka ljud- och videokassetter. Det ger 50 nya jobb.
När den 28-åriga Ingegärd Engfeldt invigde sin kassettfabrik 1981 genomgick Sverige och inte minst Malmö en stor industrikris.
Vi har väldigt många arbetssökande här, både kvalificerade och okvalificerade. Och vi har haft turen att få in mycket bra folk här.
Klarar ni det trycket att det bara är ni som satsar nu på framtiden nästan?
Det är naturligtvis lite olyckligt att det blir så stora förväntningar på ett litet och dessutom nystartat företag. Man känner det ibland, att man har förväntningar både på produktens kvalitet och på att det ska ske fler nyanställningar snabbt.
Ingegärd Engfeldt intervjuades i Aktuellt 1981. Ett av få sparade inslag med hennes röst. Samma år dog Ingegärds pappa. Hennes mamma hade gått bort några år tidigare och ensambarnet Ingegärd ärvde hela sin fars förmögenhet. Hon satsade hårt på sin fabrik och hon var helt rätt i tiden. Kassettbanden var det främsta komplementet till LP-skivorna. Alla använde kassetterna för att lyssna på musik och annat inspelat material. Och när det blev möjligt att ha kassettbandspelaren i fickan blev intresset ännu större.
Alla gjorde ju blandband då. Du kunde ju bära med dig din lilla Sony Walkman va. Presenting a new
dimension in music listening. Mer sound, mer feeling, men ändå inte större än kassetten. Sony Super Walkman. Är den minsta kassettbandspelaren som någonsin tillverkats.
Jag menar, det var ju någonting av det bästa som hade hänt. Va? Och alla hade ju en sån. Va? Speciellt vi som var lite yngre. Va? Det var ju himmelriket. Va?
Journalisten Micke Ulander bevakade track tape åt Kvällsposten.
Det som var lite fantastiskt, det var ju det att någon i Malmö bestämde sig för att göra kassettband. Va?
Ja, Ingegärd, hon kom till mig. Ja, men det var ju inte så konstigt i sig, för vi kopierar kassetter.
Bert Karlsson var på den tiden nöjesmogul och skivbolagsdirektör på Marianne Grammofon i Skara.
Jag är ju en blivande kund till henne naturligtvis, för hon skulle ju konkurrera med japanerna. För våran musik var ju kassetten jätteviktig. Vi kanske sålde 20 miljoner kassetter om året. Så att det var en enorm industri egentligen.
Men hennes med kassettfabriken, men du tycker att den, hon startade den då du hörde talas om Tracks. Vad tyckte du om det då?
Jag tyckte det var fantastiskt om vi lyckades få en svensk produktion. Japanerna hade ju ensam rätt på det här mer eller mindre. Bestämde priset därefter också. Och det var ju det hon ville bryta. Men jag menar, hon avråddes hela tiden från det här, så det går inte att konkurrera med dem. När hon säger svärt, och jo, jag ska klara det.
De var ju rätt snygga, de här kassetterna också, var de inte det?
De var väldigt snygga. Den är ju liksom, den är ju catchy alltså, track tape. Va? Så alla såg ju med spänning fram emot detta. Hur de skulle omvandla pengarna från fastigheterna till någonting nytt fantastiskt. Va? Så hon liksom poppade upp i människors medvetande, den stora allmänhetens medvetande, när hon bygger den här fabriken från scratch och ska tillverka kassettband. Annonserna kom i Billboard och hon jobbade mot en av Sveriges främsta reklambyråer, Arvmans, som mycket skickligt byggde upp en annonskampanj, liksom att nu snart kommer det.
Det glömmer man aldrig. Det gör man faktiskt inte. Det var så stort. Helt fantastisk upplevelse egentligen. Allt med Ingegärd var stort.
Birgitta Kullander var projektledare på den mycket framgångsrika reklambyrån Arbemans.
Ja, hon ville ta fram, vad ska man säga, ta upp kampen med de stora kassettjättarna som då var TDK, Sony och Maxell. Och det var ju mycket stora företag och så då lilla Sverige. För det första så hade vi bestämt att vi skulle gå i kvällspress. Och då skulle vi ha sidan 1 och sidan 2. Så vitt jag vet så hade det aldrig gjorts för. Så det var ju i sig en speciell grej. Och då var det först en glad japan. Ska ni tillverka kassettband i Sverige? Ha ha ha, sa de. Och sen vände man på bladet. Ja, vi har redan börjat. Och då var det en ledsen japan. Och då gjorde ju en jättekampanj med det. Så om jag kommer ihåg det rätt så tuggade vi varenda dag i kvällstidningarna. Inför julen så var det ju väldigt viktigt att de här banden skulle vara klara, de här kassettbanden. Och Inga, de skötte ju den biten. Och, hon hade väl löft om att de skulle hålla och det testades. Jo, det skulle bli bra. Och så skulle kampanjen skulle ju starta så att man skulle vara klar inför julhandeln det året.
Känner du vibrationerna? Det kunde ju varit liksom världens fetaste grej. Där är den.
Det är företaget Track Tape som börjar tillverka kassetter för bandspelare för att konkurrera med japanerna och även exportera. Bakom satsningen på 30 miljoner kronor finns Ingegärd Engfelt, 28 år, som hade en idé och också ordentliga kalkyler.
Hade du kunnat genomföra det här om du inte hade en rik far?
Sannolikt inte.
Det mesta av Ingegärds tid gick åt till track tape. Men hon höll hela tiden kontakt med Marishi för att berätta hur det gick. Hon var mån om att det skulle gå bra för företaget och var mycket engagerad i den stora reklamkampanjen som skulle lansera kassetten. Telefonen ringde ofta hos Arbans.
Ja, alltså när ingen ringt klockan 3 i natt och klockan 5 i morse. Alltså så här. Det fanns inga hinder för henne. Hon hade fått någonting i huvudet så skulle hon ringa med en gång. Och kolla av det, att hon var mycket engagerad.
Men hur var hon som människa? Hur var hon då liksom?
Ja, nu är vi inne på det svåra ämnet som jag har lite svårt. Jag tyckte synd om henne. Hon var ju, hur ska man säga, utan att vara elak. Hon var ju inte... nej, jag tycker detta är svårt. Jag vill inte prata om detta. Jag tycker det är inte rätt mot henne. Hon hade utseendet emot sig. Och det, jag tror hon led av det. Och sen var hon ju svår som människa, för hon var samtidigt van att få som hon ville. De hade ju jättemycket pengar, alldeles för mycket pengar. Och sen blev det ju inte bättre när hennes pappa dog. Då fick hon ju alla pengarna ju, eftersom hon var ensam. Och då ville hon ju absolut göra någonting med de pengarna. Alltså väcka någon slags uppmärksamhet och sätta ett avtryck. Det blev det verkligen, ett avtryck. Vad kan man mer säga om Ingegärd egentligen? Hon var mycket speciell. Jag kommer ihåg en gång jag kan ju berätta detta för det är en rolig historia. Hon hade ju hus lite överallt och så hade hon ett sommarställe nere i Kämpinge. Och jag skulle ner och visa någon kampanj för henne, någon del av en kampanj, jag kommer inte ihåg exakt vad jag skulle göra. Så jag fick ju köra ner där. Och så kom jag in, jag hade bestämt möte med henne. Och så kom jag in och knackade på dörrarna, där var ingen. Och knackade och kallade Ingegärd och så. Ja, och så hörde jag någon som skrek, ja, jag är här inne. Då låg hon i badkaret och läste Fantomen. Det är en sån där grej som jag aldrig glömmer. Och så, ja men kom in, sa hon. Så kom jag, fick jag gå in där och sitta på mer eller mindre på badkarskanten och visa henne de här grejerna. Och då låg hon, alltså bara se henne ligga där och läsa Fantomen, men det kommer jag aldrig att glömma. Helt otrolig människa.
Där är den.
Vi är framme vid den gamla Trax-fabriken.
Där inne jobbar de fortfarande. Flitens lampa.
Nu tillverkar de tandvårdsprodukter här.
Men nu har de alltså bytt ut då det som tidigare var ett kassettband mot en stor jävla tand.
Ja, det är det. Här var det. Det ser ut som det gjorde då, eller nej?
Nej, jag tror det var lägre.
Ja, det var det va?
Ja. Ja, det måste ju vara väldigt förändrat. Men du ser...
Men sådana här band tillverkar ju japanerna med framgång. Vad finns det för anledning att tro att du kan göra det?
Jag vet vilken kvalitet vi kan hålla på våra band. Jag vet att vi har världens modernaste maskinpark för tillverkning av audio- och videokassettband. Och jag vet att det går att få lönsamhet på det här projektet. Det är nog för att jag skulle besluta att vi skulle investera i det här projektet.
Julen 1981 kom Track Tape ut i butikerna.
Och det blev ju en sån succé, va? De här banden kom ut och alla skulle ha de här Track Tape. Och då kunde farmor kunde komma in och skulle köpa Track Tape-band till sina barnbarn och sådär. Är de slut? Är de slut? Jaha, de är slut. Jaha, då gick de. Då köpte de inte TDK och inte Sony och inte Maxell. Utan det skulle vara Track.
Men när kassetterna väl kom ut i affärerna var det något som inte riktigt stämde.
Det svåra med kassetterna var ju själva oxidbeläggningen. Alltså när de belade banden, det var där kruxet låg.
Ingemar Olander arbetade i Track Tapes fabrik.
Vi gjorde allt från början och det var väldigt hokus pokus. Alltså kemin och det skulle ju stämma. Det var så mycket runt omkring. Ja, varför skulle det aldrig fungera någon gång, tyckte man.
Men de höll inte, det var konstigt ljud, burkigt ljud och så att då gick det ju inte lika bra.
Banden höll inte måttet. Alla märkte det och försäljningen minskade drastiskt. Projektledaren Birgitta Kullander och kreatörerna på reklambyrån Ardmans var tvungna att hitta på något för att minska skadan.
Och då fick vi gå ut med ytterligare en kampanj, en förlåtelse, där vi bad om förlåtelse. Ja, det är sant. Vi gjorde en tredje kampanj där vi sa förlåt oss. De höll inte, men nu är de bra. För då hade hon fått nya löften, men de var inte bra då heller. Så det var liksom tre kampanjer kan man säga. Sen var det inte mycket att göra. Som jag uppfattade. Så att jag tror fortfarande att hade hon väntat någon år så hade hon kanske kunnat. Men det hade hon inte tålamod till.
Hon skulle vänta tills hon hade fått 100% svar på att det här kassetten håller konkurrensmässigt sett. Det var väl hennes enda misstag egentligen.
Många som har insyn i Tracks-affären säger precis som Bert Karlsson att Ingrid Engfeldt hade för bråttom. Hon skulle väntat med att släppa banden tills hon visste att de höll måttet. Men det var inte bara den dåliga kvaliteten hon hade problem med. Snart kom nästa smäll.
Sen kom skatten, kassettbandsskatten.
Man införde en skatt helt enkelt på kassettband som man... Vilket ökade plötsligt kostnaden och minskade vinstmarginalen. Och kalkylen förändrades ju.
Pengarna till slut helt enkelt. Hon satsade alla sina pengar, alla sin pappas pengar. Ja.
Innan jul så skulle vi pynta med lite julsmycken och ja, ljusstakar och sådant. Och då frågade vi henne om vi fick lov att köpa lite sådana grejer. Och då sa hon bara, jag ska fatta mig inte köpas fler grejer. Och så tänkte vi inte mer på det, utan då sålade vi och låg ihop till det här. Ja. Sen såg vi inte henne mer. Det var sista gången.
Track-medarbetaren Ingemar Olander.
Vi märkte väl inte att det började dåligt. Utan det bara fick om som en blixt från en klar himmel.
Det började 1981, ivrigt påhejad av krafter som stödde tanken på att vi ska satsa på oss själva, satsade Ingegärd Engfeldt. Hon satsade en stor del av ett arv på att slåss mot de japanska jättarna på kassettmarknaden. Och hon satsade på en av de mest dyrbara och mest aggressiva reklamkampanjer som det här landet skådat. Felet var bara ett. Kassetterna var riktigt dåliga första året. Andra året var de bara sämre än konkurrenternas. Felet låg i en inköpt tillverkningsprocess som aldrig fungerade. Först nu, efter ett års total ombyggnad, är kassetterna bra. Men nu hade finansiärerna och kronofogden tröttnat. Företaget begärdes i konkurs.
Och sen så då det här otroligt märkliga situationen. Att ja, nu är det begärt i konkurs. Var det Ingegärd Engfeldt? Ingen vet. Alltså det blev ett mysterium med en gång. Klassisk kvällstidningshistoria.
Ingegärd berättade inte för någon att Tracktape var begärt i konkurs. Hon hade nämligen en plan som hon trodde skulle lösa allt. Hon packade sin väska och gav sig av till ett megastort meditationsmöte i Holland som den transcendentala meditationsrörelsen TM ordnade.
Hon trodde ju fortfarande på att det gick att rädda det, så att hon åkte till de här 7000 siddarna som träffades där. För de skulle skapa en energi där allting skulle ordnas. Alla fel och brister skulle överhuvudtaget kunna ordnas på hela jorden genom att man samlades 7000, helst 10 000, men det var 7000 som åkte dit.
Ingegärds vän och numera från TM-rörelsen avhoppade meditationslärare Conny Larsson.
De här siddarna, vad är det för något?
Siddarna är de som har genomgått siddikursen och anser sig ha såna krafter så att om man gör det tillräckligt många, så procentuellt skulle man skapa en sån energi. Så allt som stod i vägen för att ställa till rätta allt på hela jordklotet skulle ske just då. Och Ingegärd tog det som en sista halmstrå. Så hon åkte dit Och satte sig med den här gruppen och bara mediterade och mediterade och mediterade. Och det hände naturligtvis inte ett enda skit annat än att allt gick i putten för henne. Och när det inte funkade då så flydde hon till Australien.
Ingen visste någonting.
Kvällsposten-journalisten Micke Ölander.
Och sen dyker den här personen Johan Fröling upp, va? Alltså om någonting var udda så var det ju detta, va? Vem är Johan Fröling? Ja, före detta TM-kille. Jaha. Det var ju liksom på något sätt bomben, va? Den här mannen från Göteborg som har en fullmakt. Trevlig, men är han jurist? Nej. Har han sysslat med konkurser? Nej. Är han affärsman? Nej. Vad fan är han för någonting?
Alltså hon ringde ju en dag när konkursen var ett faktum. Då ringde hon och så skickade hon upp brev, nycklar och allting. Från och med nu är du ansvarig för allt jag äger och har. Så flyttade jag in i det huset då, i Limhamn då.
För då får man en konkurs är det väl bra att komma hem och reda i
det? Nej. Hon, det sa ju alla. Men det var ingen idé att säga ens en gång. Hon hade bestämt sig.
Johan försökte ta kommando över trackkonkursen och kopplade bland annat in den kända advokaten Henning Sjöström. Men det visade sig att den fullmakt som Johan fått inte var tillräcklig. Ingegärd var tvungen att komma hem om allt skulle ordna upp sig. Men det gjorde hon inte.
Inte heller idag klockan 10 när hennes företags framtid slutgiltigt stod på spel dök hon upp, den verkställande direktören Ingegärd Engfeldt. På den ena sidan stod PK Finans med krav på över 8,5 miljoner kronor, på den andra ingen. En personlig bekant och ett ombud från juristhuset i Stockholm saknade båda juridiskt gångbara fullmakter att företräda Track Tape. Ingen av dem säger sig veta var Engfeldt finns. Det tog rätten en knapp halvtimme att bestämma sig. Track Tape var i konkurs. För ombudet från juristhuset fanns inget att göra mer än att svara på massmedias frågor. Var den verkställande direktören är, det vet jag inte. Hon är på resande fot någonstans i världen.
Alltså från början när vi fick beskedet att vi hade gått konkurs så kunde man inte öppna utedörren för de stod som morvlar utanför. Alltså de jagade. Skulle man gå till bilen så sprang de efter en hela tiden. De vill ha det senaste, ja.
Journalisterna?
Ja. Yeah.
Och vad sa de om Ingegärd? Vad gick det för rykten om henne, vad hon var och sådär?
Ja, det man fick reda på, rykten och sånt, det fick man genom tidningarna. Att hon var på Bali och sålde kläder, hörde man.
Okej, var då på Bali? Ja, det kunde vi inte riktigt klura ut. Sen kom andra rykten att hon befann sig i Australien. Australien är väldigt stort då.
På Australien började hon faktiskt jobba med någonting.
Och hon var i Norge. Jag vet inte var det var någonstans. Det var flera sådana rykten som kom.
Men vad som hela tiden var helt uppenbart då? Hon hade inte den minsta lust att prata med media. Va?
Långt senare berättade Ingegärd för sin vän Conny om tiden på flykt. Hur hon till sist hamnade i USA. Utblottad. I miljöer och situationer väsensskilda från dem hon var van vid hemma i Limhamn.
Och det som hände där var ju att hon hade ju naturligtvis inga pengar kvar att röra sig med. Så att hon fick bo på de billigaste enkla hotellen i Harlem ungefär. Där var hon både våldtagen och nästan utkastad genom ett hotellfönster och så vidare.
Men varför åker hon inte hem under den här tiden? Varför åker hon inte hem och tar tag i grejer?
Nej, men att hon där var hon väl helt enkelt knäckt.
Och varför är hon knäckt? Är det för att hon har litat? Fattar hon att det här inte funkar, den här meditationen då, eller?
Ja, nu har hon ju förstått att allt det där borta i Holland, att det var bara en enda stor illusion.
Ja, Han var borta över ett år tror jag. Alltså ännu längre tror jag. Från Sverige då. Men hon var ju liksom så mycket under en period i allting kretsar. Jag drömde ju om henne. Jag tror aldrig att det kommer hända något liknande.
Medan Kvällsposten-reporten Micke Ulander försökte ta reda på var Ingegärd var någonstans så fortsatte det rättsliga arbetet hemma i Sverige. Eftersom Ingegärd inte var hemma och kunde överklaga så gick Tracktape i konkurs. Och efter det började banker och andra att jaga Ingegärd personligen eftersom hon dels gått i borgen för Tracks lån och för att hon hade egna personliga skulder. Och när hon väl kom hem var det för sent. Hon var satt i personlig konkurs.
Men alltså priset blev ju väldigt högt. De kom tillbaka till Sverige och inte en krona på fickan. Till en värld liksom där ingen var väl riktigt beredd att säga, ja men här har du en mille. Nu fixar vi en lägenhet åt dig. Hon hade ju inga syskon. Hon hade inga riktigt nära släktingar. Så vitt jag har kunnat konstatera. En mardrömsliknande situation för vem som helst.
Och då fick hon ju bo då i en liten stuga först. En liten stuga som låg på en berghäll där.
Ingegärds vän Conny Larsson drev på 80-talet ett behandlingshem på en stor gård i Östergötland. Och där lät han Ingegärd bo. Trots insikten att meditationen inte hjälpt henne ett dugg för att förhindra Tracks konkurs så var hon fortfarande starkt dragen till Maharishi.
Då är det en krossad människa som bara har ett enda hopp i att när hon får kontakt med Maharishi igen så kommer allting ordna upp sig. För han kommer inte svika mig. Och jag vet inte om det var jag som sa att men ring upp Maharishi och prata med honom. Men i vilket fall som helst så ringer hon upp honom och pratar med honom och beskriver sin situation. Att hon har gjort allt vad hon kan. Då, och nu återstod det bara att om hon möjligtvis kunde få komma tillbaka och bo där och arbeta där. Nära Maharishi och sådär. Och han lyssnar och det pågår ganska. Hon pratar på och han pratar på. Men sen tystnar han. För att jag hör att hon liksom inte har någon i luren. Och då har han bara lagt på luren. Och skitit i henne. Och då vart hon så galen. Så då åkte telefonluren rakt genom fönstret. Han svek henne. Och då gick. Då trillade poletten ner. Då fanns det ingenting kvar för temrörelsen.
Personen som Ingegärd satsat allt för vände henne ryggen. Och nu hade hon ingenting kvar. Hon levde ett planlöst liv hos Conny på gården. Men steg för steg kom hon tillbaka. Och plötsligt hände det något.
Ja, hon träffade en ny pojkvän som var en patient då, och han älskade verkligen henne. Och han visste ju att hon var ruinerad, men det brydde inte han som, han älskade henne. Och när hon förstod det att äntligen är det en enda människa som älskar mig för den jag är. Och jag hade då en stor husbilsbuss, 8 meter lång. I det som stod utanför stallet, i den flyttade de in och blev små törtedur, var med varandra.
Ingegärd och hennes pojkvän flyttade så småningom till Norrköping där hon fått ett jobb. Det såg ljust ut. Ända tills Ingegärds pojkvän återföll i gamla mönster.
Polisen tog honom. Och i samband med det så fick han en dom och hamnade på Hall.
Pojkvännen satt i fängelse. Deras gemensamma liv i Norrköping var över och Ingegärd flyttade till en andrahandslägenhet i Stockholm. Nu var hon ensam igen.
Ingegärd hade ju sökt mig i stort sett varje natt innan den stora olyckan skedde. Och fast hon hade inte talat, hon hade bara varit tyst i telefonen och det var mitt i nätterna. Så hon ringde och sökte min hjälp, men hon kunde inte säga att det var hon. Men jag kände igen genom hennes andhämtning, jag kände henne så väl. Så att, Så att jag förstod att det var hon och jag sa till henne, du måste börja prata med mig. Men hon bara satt och flämtade och så.
Ingegärd, som i sitt tidigare liv varit den som flyttat alla hinder, vågat stort och satsat allt, var nu helt nerbruten. Och sommaren 1989 tog hon 35 år gammal ett sista beslut.
Då hade hon ju alltså beslutat sig för att helt enkelt ta livet av sig. Och då fanns det en park alldeles utanför där hon bodde. Och dit gick hon ut. Och helt enkelt, hon skrev ett brev som hon satte på bordet. La pass och nycklar och allting. Och allt lämnade hon där och så gick hon ut. Och så hällde hon en bensindunk över sig. Och så eldade hon upp sig. Det var en katastrof. När man väl tog sig in i hennes andrahandslägenhet då, så hade hon på den här Gorodev-bilden på Marishis lärare och Marishi korsat över, suddat med någon slags tuschpenna, bara suddat ut hela bilden. Så usch. Det blir jobbet. Det blir jobbet. Så onödigt. Onödigt.
Du har hört Kassettbandsdrottningen av Bo Sjöqvist. En P1-dokumentär från 2019. Producent Anna-Maria Höglund. Slutmix Rolf Hilton.